Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jo då, det är jubileum. Jag börjar ta i lite här så det slår i ljudmätarna. För det är ju verkligen ett stort jubileum, Olsson. Vi kan liksom inte komma ifrån det. Vi måste nästan börja där.
Ja, fast jag kallar det, såg jag att i mejlet kallar jag det för jubileum.
Jubbe?
Ja, det sa man inte i mejlet. Alltså, ja, du vet, det är jubileum.
Man sa inte jubileum. Mm.
Jubileum.
Det var stort med jubileum förut. Det är inte något lika stort med jubileum nu för tiden.
Nej. Vi har så många, eller vadå? Jag fattar inte.
Ja, nej, vi har haft ganska många. Men det, man får ju ändå säga att 50, 100, 150, 200 och 250. Mm. Det är ju, som det heter, milstolpar. Mm. Och det här är 250. Och det är dessutom... Ta mig fan om inte det är 250 veckor i rad. Ja. Jag vill ändå punktera det. För att, jag vet inte om det är unikt. Det kanske det inte är. Det finns ju podcast som har varit väldigt länge. Men jag vet i tusan om de har kört 250 veckor i rad.
Nej.
Jag har svårt att tänka mig det.
Ja, det har jag också svårt. Jag tror faktiskt det finns ingen som har gjort det. Det slår fast.
Kan det vara svenskt rekord? Alltså 250 veckor i rad.
Ja.
Kan någon av våra lyssnare kolla på det? För då kan man göra en grej av det, att ja, vi har slagit koll. Det är möjligt att det är en nyhet till och med.
Ja.
250. Det är ju faktiskt så att någon säkert kan räkna ut också om vi är vi uppe i 5 år nu.
Ja.
Nej, men jag säger inte att du kan räkna ut det, för du kan ju inte räkna ut det.
Nej, precis.
Men det är ju 52 veckor på år, men sen är det alltid någon som dras bort, dras till. Så vi närmar oss ju ännu ett fantastiskt jubileum, nämligen 5-årsjubileum. Det måste vi ju göra.
Ja, men jag hoppas han där killen som kan det, som brukar skriva att nej, så här är det. Han får gärna säga det, och om det är 5 år så kan jag säga när det blir. Jag har för mig att var någon gång på våren jag satt i East Harlem för första gången vid ett runt bord och tittade ut på en skola där barn kom och pratade i den här mikrofonen första gången. Kan ha varit 5 år sedan, men det var, jag minns inte om det var mars, april eller något sånt.
Nej, och det värsta är ju att det kan ju redan ha varit också. Vi vet inte riktigt hur man räknar. Så vi kan på något vis...
Ja, då skickar SOS, hjälp. Du som kan räkna.
Ja. Du, räknekillen, var är du?
Ja.
Eller om någon annan är bara på att räkna. 250 veckor, hur många år är det?
Ja.
Alltså, och när blir det egentligen, om det nu är så att det inte har varit, när blir det i så fall 5 år? Va?
Det är en bra. Mm. Jag kommer ihåg, alltså, herregud, jag kommer ihåg när vi hade vi ett jubileum. Det var då vi var på O'Leary's.
Ja. Mm.
Mycket folk.
Vi var med publik och allt. Ja. Massor med publik och mat och sånt där.
Livesändning. Ja, fina grejer.
Det var Those were the days.
Mm.
Ja, verkligen. Vad skriva så. Bra. Nej, men vi finns så mycket att prata om egentligen. Jag har fått ett sånt mejl av dig här. Och det är massor med ämnen. Och det har hänt så mycket bara de senaste timmarna. Vi är lite, kanske lite sena. För att här är det Det här är det långt in på en torsdag, alltså eftermiddag. Men och hos Olsson, där du sitter i läkarvåningen, så är det ju tidig morgon. Ja. Det är ju otan som du älskar. Mm.
Ja. Det kommer den kommer aldrig mer att kunna bli sann.
Exakt. Låt mig återkomma till det för att det kvarstår. Jo, så att det är morgon och vi hoppas kunna ha Kim som gör det här. Han skickar säkert ut så fort som möjligt. Olsson sitter i sin läkare, men jag sitter i det koreanska hotellrum med rätt så kala väggar som jag nu börjar bli lite trött på.
Ja, jag förstår lite.
Det börjar kännas som att man kan det här kylskåpet och den här tvättmaskinen som jag har haft väldigt mycket nytta av. De här kala väggarna känns ju sisådär. Men jag ska inte klaga, det har varit, det är ju ganska frävt och fint och bra tryck i duschen. Dessutom en dusch som man fattar hur man ska sätta på.
Jaha.
Men ska vi ta det med otan då? Vad är det du vill komma fram till?
Nu säger du, nu 2 veckors tid är du uppe 4:30 eller 4:30 eller något sånt.
Nej, men jag är upp 4 och 5, men det är ju för att jag måste göra det.
Ja.
Jag gör ju inte det med glädje, för att Nej. Jag ska vara i studion tidigt på morgonen som är sent på kvällen.
Ja.
Och det är en bit bort i studion. Så då måste jag ju gå upp då. Mm. Men varenda kväll jag går och lägger mig så är det som att jag har fått svår ångest över att jag måste gå upp så tidigt. Jag mår riktigt illa. Jag mår till och med dåligt av att gå och lägga mig och hoppas att jag ska sova. Och jag mår ännu sämre när klockan ringer och man tror att det är någon jävel som har slagit mig med ett baseballträ i huvudet. Och det enda jag tänker på nästan, har tänkt varenda morgon jag gått upp, det är hur orkar Olsson hålla på så här dag efter dag?
4:30, jag stiger aldrig upp 4:30. Jo, om den tiden.
Nej, men du är i närheten där. Du är i närheten.
7.
Eller?
Brukar jag klockan på.
Ja, men sen, det är ju nästan då.
Sen snosar man lite de där 9 och sen kommer man upp 8 typ. Då är du uppe ju, för du har ju småbarn.
Nej. Du ljuger, då har jag redan gått och lagt mig igen. För att jag sover ungefär fyra timmar i snitt där på natten. 4 stackars timmar. Och sen måste jag då stödsova någon timme för att jag pallar hela dagen och så med lite intervjuer och massa annat. Så då, ja, men då blir det lite stödsömn. Och det är nästan ännu värre, för du vet att vakna på dagen när man ska ta en nap så. Man känner sig så jävla nosig alltså. Varför gör man det?
Jag vet inte, jag tycker det är svårt. Det finns, jag känner av kompisar som så här, framförallt någon engelsk kompis som så här, I take a nap every day, about half an hour. Jag blir aldrig fin på det eller bra på det. Efter att hamna så upp, det fanns som upp i rum. Jag vill bara sova vidare. Nej, jag kan inte sånt.
Nej, inte jag heller. Men så har det blivit, så har jag liksom fått ihop, ska vi säga, så att jag snittar 5 timmar per dygn.
Ja, men det
är så. Då blir det ju också så att man i slutändan vet att när man sätter sig på det flyget hem så är man som man vet att man kommer vara, nämligen som en urvriden trasa.
Jaha.
Fast det har varit väldigt roligt här. Fan vad det har varit kul här, Olsson. Du gillar väl också att vara på vinterros i Vancouver innan du ramlade och slog benen?
Ja, absolut. Men det var mycket framgångar och jag hatar egentligen var där i snön, men det var nice. För det, Mats Bråstedt och jag delade en lägenhet där som han hade eget rum och jag såg på en sån utdragssoffa för att de ansvariga hade bokat in oss. Jag bodde i ett rum utan fönster och en madrass som låg på golvet, och det kände jag bara att nej, det. Så men han hade en fin lägenhet, en sån soffa, en bäddsoffa. Man gick och drog upp sig. En fin soffa där liksom. Sen kom det folk och bäddade den på dagen. Men framförallt minns, jag tänkte på det idag när jag satte på kaffemaskinen. Jag tänkte på Åstedt, satte på den på kvällen. En sån kaffemaskin. Man satte på den på kvällen, satte han den typ på 7 på morgonen. Och så hör man bara och såg det. Bip, sa det. Ja, det gick. Då var den både en väckarklocka och en kaffemaskin, kaffekokare. Så, det var, så man låg där och kände, vad luktar kaffe? Var det dags att stiga?
Jaha.
Det var nice.
Ja. Nej, men de är så trevliga och snälla. Alltså, alla har varit så schyssta mot mig. Jag har ju gjort väldigt, väldigt många, åtminstone för min sida, så roliga och spännande intervjuer med människor som man inte hade så bra koll på och som dessutom har uppskattat, tror jag, eller det har många sagt, att de har fått lite annorlunda frågor och inte pratat så mycket valla och sånt.
Nej.
Så det har varit väldigt, väldigt roligt, och nästan roligast när alla journalister varnade mig för Stina Nilsson och sa, nej, hon kommer att säga ett ljud, hon kommer att vara arg.
Ja.
Och bägge gångerna har det varit supersamtal. Och hon dessutom sa senast, men det här är mycket otrevligt och kul att sitta här med dig.
Ja.
Det har varit, ja, men det har varit lite som handboll faktiskt. Du vet, alla är vanliga människor, de blir säkert förbannade och så, men de är ändå liksom schyssta. Ju mer man tänker på hur fotbollsvärlden ser ut, så kräks man ju på den lite grann.
Mm.
För att det jag förstår att det är annorlunda och det ska vara det. För att de är mera påpassade och så. Men alla är inte det. Och dessutom är det så att det går ju såklart att vara på ett annorlunda sätt.
Och är det klart
lite det mer annorlunda. Det är klart att det går istället för att vara. Tro att de äger hela världen.
Ja.
De som är en del av den fotbollsvärlden.
Ja.
Så nej, det har varit oerhört givande. Kul att jobba med spännande människor också. Alla de här gamla stjärnorna och så. Så nej, det har varit, jag är jättenöjd. Trött men nöjd.
Men det är kul att, men märker du eller ni någonting av, för att jag känner här hemma liksom, jag rör mig mycket ute, ja, på krog, affärer, buss, folk känner igen och pratar så här. För det är ingen som pratar OS. Jag kan fråga polare som är idrottsintresserade, fan såg du Måse tjejerna där? Nej. Såg du inte det? Nej, det, jag vet inte. Det känns som, vad var det vi hade en här, han brukar skriva till oss ibland, han som heter Anders tror jag. Nej, Jonas Nilsson som har följt oss väldigt, väldigt länge. Han sa att han var helt ointresserad av detta OS ända tills tjejernas final i den här sprintstafetten, Kalla och Stina Nilsson. Han skrev att då stod han upp och jublade, och jag kände faktiskt samma sak. Jag stod inte upp, men jag satt ner liksom, ja, kom igen, så. Ja, jag ryser nu lite när jag tänker på det. Det känner jag, det var ett sånt ögonblick, liksom ett OS-ögonblick som
kändes stort. Det är osvårt att veta exakt. Så den, jag får jättemycket feedback. Ja. Positiv och trevlig. Så att jag är superglad över det. Och det är ju ett tecken på att någon jävel tittar. Det är väldigt bra tittarsiffror också.
Ja, så att, ja, kul.
Så att några tittar på det. Men det är ju klart att det hade varit bättre om det hade gått på europeiska tider. Det OS.
Ja,
det kommer inte göra på väldigt länge. Så
nej,
att det är bara att vänja sig.
Nej, men det är väl just det. Va? Det är väl just att jag var inte uppe i natt. Och, jag snittar ju inte 4 timmar per natt som du eller 5. Så att när jag slog på datorn här och såg liksom, boom, myror tog guld. Jag tyckte, wow, det känner man, fan det händer saker. Men det händer liksom på fel tid. Om det måste ju vara det, antar jag. Och dessutom när de här tävlingarna går på förmiddagarna och så vidare, så då är folk på jobbet. Och så strunt, ja, jag vet. Men det är klart.
Ja, jag vet. Det är klart att det är annorlunda. Och så, och det är klart att man märker att på helgerna så är det bättre, de helgerna när var tävlingarna, så har det varit bättre drag.
Mm.
Så att det är annorlunda. Jag får mycket respons, för jag är med i den där frukostpanelen, heter det, på kvällen, svensk tid i Jessica Almenäs program. Och där är det en hel del som tittar såklart på vanlig, så att säga, vanlig tid, så det blir mycket respons kring det. Också varit himla kul att sitta där och röja lite och prata om lite annat och egna tankar, lite som podden faktiskt.
Ja, jag har sett det, men det är roligt. Vad jag brukar titta på också när jag har hängt med på dagen, det är det som går vid 5-6 någonting, så bara en summing up. Det är liksom ingenting, det är bara man bara ser liksom, det här har hänt och det här har hänt, och inga kommentarer och sånt där. Det tycker jag är rätt okej, då får man lite koll på läget.
Och det skulle jag också behöva säga, för att du vet ju det när man är på plats, man
ingen koll på någonting. Man vet vad som händer där man är liksom, men sen så kan där har ju inte jag det, så blir det.
Nej, det är definitivt så.
Men det är väl roligt
ska
också.
Ska vi börja med något roligt eller tråkigt? Roligt, va? Kul.
Ja.
Alltså André Myhrer, som jag också har träffat där i min lilla hörna, är ju en oerhört behaglig människa. Och på alla sätt och vis vältalig och vad heter det? Står med bägge fötterna på jorden. Dessutom ifrån visade sig Discos hemby Bergsjö utanför Sundsvall. Ja, för att de är tajta. Ja, det vet jag inte om de är. Men de är ju, det bor inte så många människor där, så de börjar känna varandra.
Och dessutom så är väl uppvuxen i en flock renar. Så att det är inte riktigt.
Jo, men du är ju myra det också.
Ja, det är alla gånger.
Om det sen är samma flock vet jag inte.
Det kan det vara.
Och därför när man har träffat dem de här gångerna, man sitter så och snackar, så blir man ju ännu mer, får man ännu mer känslor för liksom hur det ska gå. Så jag tycker det var så himla kul att han i sitt fjärde OS kunde få lov att vinna. Och ja, nu har vi ju vunnit bägge specialslalom som de fortfarande säger.
Jaha.
Jag säger fortfarande specialslalom. Kommer du ihåg att Plex alltid sa specialslalom?
Ja, ja. Varför sa han det? Hette du det då?
Ja, för det var, ja, det hette ju så.
Ja.
Det var storslalom, det var ju bara tre då. Störtlopp, storslalom och specialslalom.
Ja. Nu hörde du, ja, du sa det i tv, den där diskussionen i panelen, och tänkte, vad fan håller han på med nu? Specialslalom, sa Ekvall. Mm. Ja, men då är det, bara återkomma till det då, liksom att grejen är ju liksom att om man kan på håll så är det ju så att man tycker, ja, det var ju bra, det var ju kul. Men när man är där då och träffar människor, idrottare som man aldrig har träffat, och man får en annan känsla för det, och man är mitt uppe i det liksom, man står där i en jävla alpinbacke och ser någon komma, ja, man är mer engagerad i det, för man vet mycket mycket mer om de här människorna. En sak att läsa om dem, det är inte samma sak, va? Man är, när man väl har träffat det, så får man får en annan känsla för det, det blir liksom roligare, man dras med mer och grips av detta. Och det var kul, det känns ju som att man har följt den André Myhre sen, ja, någon gång början på 60-talet. Nej, men han har varit med väldigt länge, och jag tror det var till och med så länge sen så Pamela Andersson var den som var före Malin Ros tid. Det var Pamela Andersson som skrev alpint då. Och hon sa alltid, jag sa, kommer jag sa att denne Myhre kommer aldrig att vinna någonting. Men det har han gjort nu, och så jävla kul.
Ja, ja, det är jätteroligt. Jättekul. Ja, det var ju häftigt också att se honom susa ner. Och så med Hansdotter, så är det vi, nu är vi ju liksom, nu äger vi specialslag.
Just det. Vadå, det
och nu vet du vad som är kvar? Nu är det ju kvar parallellslalom. Och vet du vad det heter numera? Nej. Som de säger, de i branschen.
Nej.
Anja Persson och de som du vet om. De säger bara para.
Ja.
Hoppas det går bara para. Så nu säger jag också det. Jag svänger mig med det också numera. Ja, hoppas det går bara para.
Ja, för på den tiden lärde han sig totalen, sa han alltid liksom. Vad fan, jaha, just det, det var det, en av allting sammanräknade, så totalen var viktig. Para.
Ja, men du, vi pratade om det. Jag pratade med Hans Olsson, du vet, en väldigt engagerade kommentator. Jag gillar honom, han är skön. Och förklarade jag för honom, han hade ju hört det här med att på Stenmarks tid så rullades in tv-apparater i skolorna på 70-talet. Och det var ju så faktiskt, när man skulle köra i Kranjska gårdar och sånt, så rullades det in en tv-apparat. Men jag kommer också ihåg, vilket ju är ännu mer fascinerande, och som beskriver hur stort det här var, att man dagen innan, eller kanske på kvällen innan, så kunde de ha på nyheterna vilket startnummer som Stenmark hade fått.
Ja,
ja, så kan vi berätta att i morgondagens specialslalom i Kranjska gårdar har Ingmar Stenmark fått startnummer 7. Och så fick man på något vis värdera om det var bra eller dåligt. Oftast var det bara att åka i början och så kunde man gå till plugget sen. Hör ni, Stenmark har åkt som 7. Nej, det var, alltså, startnumret var en enorm grej.
Ja.
Bara det. Och det kan man ju inte säga att det är nu, faktiskt. Nu har man ju knappt en aning om hur de åker och startar på samma sätt. Men det var ju också, han sa, är det sant? Ja, det är sant, det var så. Det var liksom så himla stort. Det var. Och på tal om, vi är ändå inne på slalomeriet, hörde jag Stenmark här alldeles nyss, har sagt i vår studio, att han till Lake Placid i OS hade med sig 2 par skidor.
Nej!
2 par slalom. Jo.
Wow!
2 par. Ibland händer det att han tog med sig 3 par om det ena paret var på väg att bli utslitet, sa han. Det är så jävla roligt.
Wow, jag skrev också en grej här, liksom, jag såg Mikaela Schifrin. Hon har 35 par skidor med sig till OS. Jag bara, ja. Och det var ändå lite. Normalt sett när hon är ute i världskuppen och reser i Europa, och så då har hon 70 par skidor med sig. Men Stenmark tog 2 par med sig till Lake Placid. Det var ju fantastiskt.
Då ska du veta, och det har jag har ju framfört en liten idé här som, ja, som ändå bet ganska bra. För vi är nu inne på ett par skidor. Då ska du veta att svenska längdskidlandslaget, deras vallabuss där, eller den, de har med sig totalt 700 par skidor.
Oj.
Till alla.
Ja.
Och jag har ju då fört fram en tes om att man ska Alltså jag tycker det är trist ibland att det blir en tävling, alltså liksom vallningen blir tävlingen, ja. Som det blev när Sverige, när Norge vallade bort sig i Sochi till exempel. Så det blir en tävling. Jag tycker det inte ska vara, jag tycker inte det ska vara avgjort av materialet innan åka. Jag tycker det ska avgöras av de som kör och inte av någon annan. Det är ju min då huvudtes.
Ja, men
tänkte jag att alla skulle få åka på, ja men i Formel 1 åker de på samma däck och de gör allt för att det ska vara lika förutsättningar. I simning får man inte simma med vissa hajdräkter för det ska vara lika förutsättningar. Och här gör man ingenting, utan ja, är det någon som har då har Sverige ett vallateam på 12 heltidsanställda vallare, en vallabuss för 25 miljoner ursäkta, och 700 par skidor. En kille från Kazakstan har ju inte de förutsättningarna.
Nej.
Och Norge har ännu bättre liksom. Och sen kan det gå fel ändå, det är inte det. Det är inte det. Så jag tycker att alla då, så kan man inte alla bara åka på samma valla. Man måste ha en tävlingsvallare. Men då är det då att det är inte samma skidor och bla. Det finns mycket annat som spelar in. Och det kan jag också förstå. Men Per Elofsson tyckte det var ändå, det var inte helt fel tänk. För att det blir ju för, det blir liksom orättvist redan från början. Kan jag känna.
Jag vet inte, orättvist.
Ska det avgöras av hur bra man kan valla?
Ja, det ingår väl i det säger de alltid. Ja, jag tackar också vallateamet för väldigt
jo, bra. Men det är klart att de gör, för det ingår nu. Men om vi hade tagit bort det hade det ju bara avgjorts av huruvida bra skidåkare man är.
Ja, jo, jag förstår tanken. Det är en vacker tanke. Men,
men du är en vallningskille.
Ja. Jag faktum är det där jävla skid-VM:et jag skickades på. Jag kände som att de skulle testa in. Jag precis började som sportkunniker, så åkte man ut i en jävla skidback med 19 minusgrader i Val di Fiemme. Och redan andra eller tredje dagen så stod man vid valla bodarna. Liksom, det såg ut som små container där satt alla vallar. Och så skulle man ställa någon vallare till svars för någonting som hade hänt där. Så att, jo, jag är nog okej då. En vallakille.
Ja, som går upp i ottan och vallar skidor.
Ja, precis som om jag visste hur man gör. Jag är fascinerad när man ser bilderna på dem där man håller på och sånt där. Det var det, att jag visste det med Michaela Schiffrin, det berodde på att jag läste en artikel i New York Times, en artikel som ackompanjerades av rörliga bilder. Hon har alltså en kille som heter Kim Erlandsson, som är hennes, han reser runt med henne året runt och vallar skidor och tar hand om det. Med det namnet måste han vara svensk. Han var helt i hälften svensk. Men, ja, men där ser man,
och den andra hälften, vad var den då?
Österrikare.
Kim Erlandsson, det låter som att man kommer från liksom Bräkne-Hoby.
Ja, typ. Ja, men, och värvades till Malmö FF. Så här, det är typ sådana grejer. Men just när, det är inte så mycket, alltså det, när man kommer in i en sån vallabod, de har ju svetslåg och de säger det är precis som de svetsar skidorna och de drar, de lågar upp och de lägger på och sånt där. Är lite fascinerande, men det borde kanske vara en gren i sig själv då. Det är ju mer jag tänker på det. Jag är en vallakille. Jag tycker det ingår i, men din tanke är bara, det är en riktigt fin socialistisk tanke liksom så där.
Det är fan ingen socialistisk tanke.
Jo,
jag vill att det ska avgöras av idrottarna.
Ja.
Så kan du gå på valla VM.
Ja. Ja, precis.
Ja, här har vi VM i Valla. Ja. Ja, det är härligt, tänker Olsson, att akkreditera sig och gå dit. Ja. Så kan jag titta på skid-VM.
Ja, precis. Och sen så kan man då se, men det är ju samma sak överallt. Fotbollen, liksom Basel, får en jävla utskåpning. Av ett, det är ju så, du köper de rika lagen, de slår alla de andra. Och,
jo, men
Norge är bättre än Kazakstan.
Jo, men det är det, men när väl står på planen så är det ju samma förutsättningar. Det är inte så att Basel spelar i på gamla gympaskor och de möter Manchester United i finare skor, för de har ju samma skor på sig och det är lika boll och sådär.
Ja, säg inte det.
Nej, men det är ju Valla VM, hörde jag, i Valla di Fiemme nästa år.
Ja, Valla, vad var det med? Jag satt där och vitsade, du har själv kom på med Ekvalla. Hörde jag i studion. Ja, jag tänkte mer på Villovalla.
Valla för alla, Ekvalla. Det kommer vara en sån slogan jag kommer ha bak på bilen. Ja. Valla för alla, Ekvalla.
Ja. Och det var väl redan länge sedan, vad heter Astrid Lindgren skrev en bok som heter Villa Vallakulla för många år sedan. Så det...
Ja, men Villa Vallakulla, det heter Villa Villakulla, det är ju Pippi Långstroms hus.
Jaha, okej, okay. Jag ser. Du vet. Redan på den tiden så var det Villa Valla med allt sånt där.
Ja. Vi går till tråkigheter då, det är så mycket här, men ja, det blev ju liksom ett nytt, de svek sitt land. Du får berätta mer om de svek sitt land, så där du var definitivt var inblandad för några år sedan.
Ja, det var den gången i Salt Lake City när Tre Kronor förlorade mot Vitryssland. Vi hade vårt bästa lag genom tiderna och skulle det vara redan givet vi skulle ta guld. Vi slog Kanada, tror jag, i gruppspelet och allt var klart och så här. Så åkte vi dit mot Vitryssland och då hade Expressen ett uppslag med porträttbilder på alla spelarna och så rubriken De svek sitt land. Och det är många som kommer ihåg den. Det är framförallt Marcus heter han, va? Är det så han heter? Ja, signaturen Marcus. Han heter Ett Hässleholm med E på Twitter. Han lägger alltid ut en bild. Fortar in någonting så lägger han ut en bild på det uppslaget. Och,
du har citerat, det har citerats en textrad också. Du är ju en stilist. Ja. Fingerspetsarna, men den här är väldigt bra, jag gillar den. Kom inte att snacka om hockey-VM. Kom för fan inte att snacka om hockey-VM. För det finns inte.
Nej.
Det var jävligt roligt, för att då pratades om att man kanske tar revansch, ja, i hockey-VM.
Ja.
Det som var lite annorlunda nu, det var ju att mycket annat, vi hade mycket mer namnkunnigt lag då, såklart.
Då, ja, absolut. Det är stor skillnad.
Och så tog det var ju fortfarande så att det här laget som vi hade här, det hann liksom aldrig sätta sig. Det var för få matcher. Man fick ju fortfarande googla upp hälften av namnen för att veta vem fan de var.
Ja.
Man kände igen Lundqvist och Rasmus Dahlin och Viktor Fast. Och,
Dick Axelsson.
Dick, ja, för att han är rolig på Twitter. Alltså, fattar du? Och ja. Linus Omark och så.
Ja.
Men rätt så många, alltså, vem är det? Och det kan ju bero på hockeykunnighet, såklart.
Ja, det är naturligtvis. Ja. Men,
eller okunnighet, det gör det såklart i grunden. Men ändå, det säger han hela tiden. Liksom, han har liksom inte, sätta sig.
Nej.
Det här laget, så att det är därför tror jag inte det blir samma, det är inte i närheten av samma effekt, även om det är ett mega fiasko såklart utan dess like. Och jag vet att du vi måste ju prata Rasmus Dahlin, för det är ju det stora samtalsämnet efter matcherna.
Ja. Ja, vad ska jag säga? Jag tyckte ju 17 år, han är 17 år, spelar Västra Frölunda och togs ut ung och så vidare. Sen har jag inte fått spela på hela turneringen med en sporadiskt ett inhopp, suttit på läktaren. Och sen kastades han in i denna viktiga matchen. Och något av det första han gör så passar han till det målet där Sverige kommer i fatt. Ja, då åkte han ut igen och satt i båset. Och sen kom han in igen när det liksom stod och vägde liksom att vilket håll matchen skulle gå. Och jag är inte så insatt i coachningen av detta, men expertkommentator Kalle Johansson i studion där nere i Syke, han var ju rasande på hur förbundskapten Grönborg hade behandlat Rasmus Dahlin och menat att har man med honom så skulle man låta honom gå in och spela i enklare matcher för att komma i fatta. Men han har ju kvaliteten att spela, men det sättet som han behandlades på, det gav honom ingen riktig chans att göra någonting.
Nej, det var konstigt. Det var jättekonstigt, ja. Jag också. Och sen... Framförallt de här inhoppen. Alltså det är väl en sak om man sätter honom på läktaren för man tycker att andra är bättre. Det kan jag liksom inte bedöma så. Mm. Men de här konstiga inhoppen mot Tyskland var ju väldigt, väldigt underliga. Tyckte ju alla egentligen att de var väldigt underliga.
Mm.
Men svensk hockey, damerna åkte också, så det visste att damerna var ju patetiskt, så är de mot Korea då. De har verkligen tagit 100 steg bakåt. Jag såg ju nu det stora delen av finalen mellan USA och Kanada, som ju som vanligt är bäst, och det är en helt annan sport. Det är en helt ny sport, och det som kanske är mest, ska vi säga, skrämmande, det är inte rätt ord, men det som är lite trist är ju att ingen annan kommer ens i närheten av dem. En, och nu har de ändå hållit på att spela ganska länge, tjejer och hockey,
ja,
liksom.
Ja, väldigt.
Men de blir bara bättre än alla andra.
Ja. Och vad beror det på?
Så, jag vet inte. Nej, det vet jag inte. Och Leif Bork, det är klart att jag tycker det är lite trist och lite smärtsamt och sorgligt att säga att han fäktar emot på Twitter. gör inte det liksom. Det gick, det blev ingen bra jobb. Det gick åt helvete. Det gick fullständigt åt helvete. Det är väl det får han väl ta på något vis.
Det får han göra. Jag har alltid beundrat Leif Bock. Han hade sina grejer i början när han var ung och så vidare. Men han har haft idéer, han har varit framgångsrik, han har stått för det han tror på och gör saker. Men när han utsågs till förbundskapten för Damkronorna så kände jag, really? Som man säger på svenska nu, really?
Mm.
Jag känner som, är inte det liksom typ 10-15 år för sent? Skulle han inte haft det jobbet för väldigt, väldigt länge sedan? Och sen, jag har suttit i New York och jag ser bara liksom står i vad som står till svenska medier och handlat om bråk och kända spelare lägger av och pallar inte Bocken och det har blivit ett jäkla liv i landslaget på något sätt. Vad det beror på, om det beror på honom eller tjejernas inställning, det vet jag inte.
Men det är klart att om man lägger ihop 1+1+1+1 hela tiden här, så är det klart att det finns en gemensam nämnare. Det går ju inte att komma ifrån.
Nej.
Å andra sidan så har de då valt honom förbundet, så får de gå på hans linje då, eller ta bort honom.
Ja, så är det.
Så det har inte så mycket mer att säga. Men alla de här konflikterna som ändå uppstår, ja, det finns ju skäl till det.
Ja.
Det finns bara en gemensam nämnare när man lägger ihop allt som har varit, och det är Leif Bork. Alltså, att han misslyckades, det är väl en sak. En annan sak är att svensk damhockey har tagit flera steg tillbaka. Knappt liksom kan slå. Ja, de kan på sin höjd slå nybörjarna i Korea uppenbarligen.
Ja. Ja,
och att alltså det, Leif Bork han har misslyckats helt enkelt. Och det får han ta. Fäkta inte emot. Bit ihop, svälj och gå vidare på något vis.
Så vet du heller.
Och gillar jag Bork, ska jag säga. Jag gillar Bork också. Men här tycker jag att han får liksom ta det liksom på något vis. Det är resultatbaserat och det gick inget bra.
Nej. Sen är det ju Rickard Grönborg då, som är förbundskapten för Herrkronorna. Det är det naturligtvis som kommer upp på Twitter överallt. Han måste avgå, han måste göra det i ett oändligt. Jag vet inte, ska han det? Jag liksom följer inte svensk hockey på det viset. Men,
vann de inte VM senast?
Jo. Men vad betyder det då? Det är som Foppa sa i en intervju, att de gick dåligt i World Cup, vann VM, så gick det dåligt här och nu kommer ett nytt VM. Pressen är stor på Rickard Grönborg. Och jag har ingen som helst koll på hans uttagningar, vad det är han gör och så vidare. Det, grejen är att man hade ju lite större koll på Tre Kronor i OS när det var NHL-spelare. Tror jag. Men det är för att jag...
Jo, du får till och med större koll på spelarna i ett VM som också är oftast är mer eller mindre så att säga, inom citat anonyma, men det beror på att de spelar så himla många matcher. Här var det ju knappt några matcher, så var det plötsligt kvartsfinal.
Ja, var det jag tänkte också när jag slog på, fan, är det kvartsfinal redan?
De gick ju så bra så de undvek åttondelsfinalen. Det är
det
klassiska som jag alltid har höjt ett varnande finger för, att det är inte bra att gå ner liksom i... säger och inte spela en åttondelsfinal, för ja, nu vet man inte om det stämmer, men det kändes ju lite så att tyskarna var, som bara hade spelat knappt ett dygn innan, var ju
fanns
mycket snabbare på skridskorna kan jag tycka än Sverige var.
Men så var det ju.
Men du, jag var ändå inne på tränare och ledare. Jag ska säga, jag har ingen aning om Grönborg ska avgå eller inte. Jag är alldeles för dåligt insatt, det måste jag säga, men det är ju fortfarande så att jag tror inte att han har råd med ytterligare ett misstag, även om det var VM-vinst senast.
Ja, nej.
Pichler, Wolfgang Pichler, min nya idol.
Ja, jag vet.
Vilken man. Nu ska du få höra, jag har så många stories här kring honom, men för det första är det underbart att sitta med honom i intervjuer. Han kan prata om vad som helst. Han hade en lång utläggning om att han gillade 1860 München. Och det finns, han har så mycket som man inte riktigt känner till. Vet du att han fortfarande är Bundesliga-spelare i tennis på en veterantour. Han är en gammal tennistränare och har varit väldigt skicklig i tennis och mött Mats Wilander i en uppvisningsmatch.
Oj, nej, det hade ingen aning
om. Nej, men det finns mycket man inte vet om honom. Och han gillar att, du vet, han är ju från Bayern-trakten där och Ruppolding, och hans bror är borgmästare i Ruppolding, du vet, där och skidskyttefestet.
Ja, ja.
Och en gång i tiden fick jag höra det. Det sägs att det har skrivits om det, men jag kan inte påminnas om det. Så blev han blev skjuten. En väldigt tragisk grej. Han blev alltså, jag ska inte gå in på alla detaljer här, men någon kom hem till honom vid ett tillfälle med en pistol som förmodligen som var Pichelers. Det var hans tjänstepistol, för han jobbade vid, han var tulltjänst.
Just det, han var tullare.
Ja, ja, tullare. Mm. Och tänker bara på hip hip tull tull. Men skitsamma, han var, och då skulle skjuta Pichler och en väninna, om vi säger så, till Pichler. Och det slut, men Pichler insåg allvarligt, så han kastade sig över den här människan. Det gick ändå av ett par skott, han blev skjuten liksom lite i magen och på ena handen. Och den här mannen som kom dit och sköt, han tog med sig kvinnan som var på plats och sköt sig in ihjäl henne och tog livet av sig själv. Så det är en väldigt tragisk historia. Men det är väldigt också många år tillbaka, långt år tillbaka. Det sägs att det har stått i svensk media. Men det, när man hörde att det var en av många stories, så han har varit med om en hel del, denna Wolfgang Pichler. Ja. Men rolig att prata med, låt han ta sig ett glas öl.
Ja, det är väl lugnt.
Han är 63 igen liksom. Mm. Och han gick omkring och pratade med Jörgen Persson där i den här Sweden Arena, för han var här på plats för SHK Pingis-spelaren och de pratade backa. Det var så roligt. Du vet, en sån här människa som tycker om att prata om allt och som inte gör skillnad på folk och folk.
Ja.
Så pratar med alla. Jag tror han har ingen aning med mig, tror jag. Visst, jag pratar om allt möjligt.
Mm. Jag pratade aldrig med honom. Jag tyckte han var lite obehaglig. Jag var lite rädd för honom. Han var för mycket av allting. Jag valde att prata med andra i skidskyttekretsen där. Sen vet jag att det brukar ofta dyka upp att man är en svensk vän. Han har ju sagt 1000 gånger hur mycket han älskar svenska kvinnor och så vidare. Och han påstod att han var hippie på 60-talet. Och kom till Sverige. Kan du se Pichler i långt hår och kaftan och stå och sjunga.
De som har sett honom som give peace a chance. De som har sett honom som ung säger att han påminner väldigt mycket om han norrmannen i, du vet, Lasse Åbergs filmer.
Jaha. Ja, ja.
Skofterud heter han, så heter han.
Skavlan. Ja, ja, jag vet vad du menar.
Nej.
Jag kommer ta vara.
Nej, men han är norrmannen.
Mm.
Och utan att säga för mycket här, så är det nog uppenbart att han genom åren varit en damernas man.
Ja.
Det har ju, kan man ha lite svårt att förstå idag, men jag vet inte vad han har väl. Ja, han hade uppenbarligen vapen.
Ja,
om man säger så.
Som skidskytt. Men,
nej, men han har aldrig varit skidskytt, tror jag.
Nej, men jag vet att jag Det var lite Leif Bork-läge på vissa sätt. Det här med att här vissa av de manliga åkarna gjorde något uppror där, lett av Björn Ferry. Och det, mellan dem är det ju fortfarande någon beef som inte är utredd. Och en säger sig och en annan säger så. Jag vet inte, jag bara tycker alla de här med, alltså de här träningsprogrammen som har lagt ut den. Jaha, okej då. Ja.
Men, om vi nu ska vara ärliga och se till resultat som vi innan pratade om nyss, så är det så att han har tagit de här landslagsåkarna i skidskytte till 2 medaljer. Och de har inte ens... Det är det häftigaste, kan jag säga, det häftigaste av svenskarna så här långt i OS. När man gör någonting som var omöjligt. De har inte ens varit i närheten att vara på en pallplats i världscupen. De var totalt nedtryckta. När de väl kom hit så var de som allra bäst. Och det är ju ingen... Jag tror inte det är någon tillfällighet att ganska många har gått ganska bra. Det tror jag kan ha till stor del med tränare och ledare att göra. Mm. Inte bara Pichler såklart som andra. Så det är inte bara en som har studsat fram. Så det måste man ju ge honom. För att, ja, om vi tittar på de andra medaljerna och gulden, så Myros överraskande men inte omöjligt, va? Hansdotter, definitivt inte omöjligt, hon var en kandidat. Kalla Nilsson, ja, men de visste vi att de skulle kunna ta dem.
Ja.
Och så vidare, men det är ju Sebastian Samuelsson och Hanna Öbergs guld som var out of the blue, fullständigt.
Ja. Mm.
Och det är sånt man ändå uppskattar, sånt vill man ju ha mer av på något vis under ett OS.
Mm.
Så det är Pichler är min nya, är min kille.
Ja, jag vet, jag skrev det här ju, Ekvall plus Pichler, lika med sant.
Ja, mm. Ja, vi är tajta.
Mm.
Och det fick höra väldigt många mer historier många fler stories om Pichler som inte riktigt lämpar sig ens i det här sammanhanget.
Nej, nej.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag vill också säga efter den här öppningen, eftersom jag glömde det tidigare, att alla är ni varmt välkomna till det som är podden, alltså nummer 250, jubileumspodden. Men allra mest välkommen, så även här i mitten då, att jag glömde detta, Olsson, herregud. Ja, det är ju vår första lyssnare, ja. Staffan Olsson. Välkommen ska du vara, Staffan, och vi går väl vidare då. Det var så mycket så jag var stressad. Jäklar, jag får ta på mig det. Tänk att jag gjorde den missen i jubileumspodden.
Ja, jubileumspodden. Ja, det är mycket. Nej, men ja, om du har honom så har jag min idol. Det är ju den här Kläbo, den här omöjliga norska skidåkaren. Jag älskar att se honom.
Han påminner lite om Markus Rosenberg i ansiktet.
Är det det han gör? Jag sitter och tittar på honom lite... påminner om någon. Mm. Ja, ja, lite grann.
En ung Markus Rosenberg, lite äppelkindad.
Ja, äppelkindad. Ja, och så får han den där Hiljemarks röda kinden, ja, också.
Exakt vad jag tänkte på.
Ja. Ja, ja. Men jag älskar det sett när han åkte, inte det senaste han tog, men det förra, när han liksom åker rakt, de andra liksom ligger, åh, de kämpar, han åker rakt lång och står liksom och ser ut, man släpar stavarna efter sig, tittar sig omkring, tittar fram, tittar bak, liksom, det är så jävla arrogant på ett positivt sätt. Han visade liksom att jag vet, jag kommer att vinna det här, jag bara kollar lite vad, när jag ska sätta in stöten och vem jag ska gå för och sånt där.
Nej, men det... han skojar ju med dem.
Exakt.
Alla.
Mm. Och därför blir jag lite besviken.
Han skojar fullständigt med alla.
Ja. Och därför blir jag besviken att han ska åka hem. Han åker hem. Han åker hem till Norge nu.
Och där har vi ett... Ja, men där har vi ett ämne som är, jag tog det lite med han, Rickard Grip, som är förbundskapten idag. Jag försökte liksom så. Först. Eftersom han inte riktigt är
skidare
i matchen. Men, ja, nej, men alltså det här med att de... Ja, den och den åker hem. Hellner åker hem och Kläbo åker hem för de är inte motiverade och de vill inte åka. Nej, men alltså, du är på ett OS. Kör! Ja, jag vill inte ha någon omotiverad åkare, säger Grip. Och det, nej, det är klart att han vill det. Någon som bara åker för sakens skull. Nej, men de ska inte åka för sakens skull. De är på ett OS. Åk!
Mm. Nej, jag
tänk om en vänsterback i fotboll säger, ja, jag spelar lite spela imorgon, jag är inte motiverad. Du på ett VM. Spela för fan. Håll käften och spela.
Nej, jag blev besviken redan när Hanna Falk åkte hem. Jag förstår att hon blev besviken att hon inte blev uttagen till sprinten, var det väl. Men jag har alltid sett henne som en som fighter. Och jag tänkte att nej, hon kommer aldrig att ge sig. Men nej, hon blev besviken och åkte hem. Det var det första. Sen kommer då Hellner. Han är då inte motiverad för att åka 5 mil. Nej, det är klart. Jag kan förstå den inställningen att jag vill inte ha omotiverade åkare i mitt lag. Men... Nu låter som du har ju det rätt. Vad fan, de är ju på
ett OS. Så här då, när man ska inte åka någonting om man är omotiverad. Men hur fan kan man vara omotiverad på ett OS?
Nej, precis.
Du ska inte vara omotiverad. Du får väl leda och andra säga till dem att du ska vara motiverad. Du ska köra, du får vara motiverad. Det är det jag kan... Det blir ju lite lättja på något vis här bland skidåkarna. Och det behöver inte vara just de här, det finns säkert andra. Att nej, nu vill inte jag vara med längre. Va? Du är uttagen här i OS. Vadå, inte vill vara med? Du ska vara med. nu ska de liksom tvinga Kalle Halvarsson stackaren tydligen att köra fem milen för att de ska få ihop fullt lag.
Ja. Nej, det är lite udda. Och Kläbo kan då tycka, men det var någon norrman som sa här, men tänk, han är 21 år och han har tagit 3 guld redan. Ja, men ah, fan. Lite ansvar mot publiken, mot mig. Jag vill se honom det där springa fram på skina. De har inte sett de här sprintdelarna, men älskar att se
det. Det är för många grenar kanske krystade. Jag vet inte, jag satt och räknade här i Sarajevo OS 1984, va, var det jag delades det ut 39 guld på vinter OS. Här delades det ut 105 guld. Om man nu ska jämföra med hur bra vi är nu jämfört med tidigare. Det går liksom inte att jämföra medaljer. Och då kördes det, om vi tittar på här sidan då till exempel. Då kördes det 15 km, 30 km, 5 mil stafett. That's it. Det var inte mer. Det kanske, alltså det känns nästan som att det börjar bli liksom lite krystat. Det är nästan lite 50 meter och 25 meters passering i simning, skidor. Det kanske... Är det lite för mycket? Jag vet inte. De drar ju ut allt. Det är short track, skidor och allting. De drar liksom ut över hela mästerskapet. Det är samma i skidskytte. Finns det ju också jättemånga konstiga. Man hade väl till och med en mixed klass i curlingen. Bara för att det skulle dras ut.
Ja, så det. Men samtidigt, ja, jag håller med. Men samtidigt så var ju den här sprintstafetten var ju jävligt underhållande. Var ju det som
ja,
var mest...
jag säger inte att man ska ta bort den. Det är häftigt.
Ja, det var ju oerhört spännande. Och jag måste ju erkänna att jag blev lite förtjust i de här amerikanskarna som vann. Det har ju liksom aldrig hänt. Gulp i längdskidor för USA. Det var 35 år sedan de tog någon medalj som går i OS. Men Kickan Randall och framförallt den här Jessica Diggle. Det är lite, jag gillar ju sånt när du vet fotbollsspelare spelar kortärmat när det är minusgrader. Och där kommer alla andra, de här liksom halsdukar från munnen och mössor neddragna. Och då, bara huvud, ingen halsduk. Jag gillar sånt.
Dessutom, riktigt bra namn.
Ja, det är det faktiskt. Jessica Diggle. Kickan Randall. Jag tror jag googlade henne en gång, Kickan, det låter ju så svenskt, men jag kommer inte ihåg vad jag kom fram till.
Jag gillade också det eftersom det inte var Norge som vann, så det var lite så att tänka hela tiden. Jag nästan jublade lika mycket när Myrov körde ner och in på sin andra plats, eller första plats efter sitt andra åk, som jag jublade när norrmannen stöp i backen.
Jaha.
Som ledde loppet.
Ja. Ja, du är lite sån.
Nej, men det är för räcka nu.
Du är lite sån. Vi blir ju Norge-hatare.
Nej, men vi blir ju förnedrade fullständigt. Och det är bra att de får stryk ibland. Lite stryk ska de ju ändå ha. Där måste du hålla med mig.
Ja. Jag vet, det är några dagar sedan det hände, men orkar du prata om hon Elisabeth Sweeney som åkte freestyle utan att kunna?
Ja, det kan vi göra.
Ja. Jag hörde ju den debatten och... jag vet inte, jag är ett kryss två där i det läget.
Ja, jag kanske börjar bli... Vad jag tyckte när jag såg det... Ibland så hamnar man ju i en sits där man är lite för okunnig för att man ska uttala sig överhuvudtaget. Så jag tyckte det såg ut som att hon absolut inte... Alltså det var så dåligt som hon kunde inte.
Nej.
Att hon inte ens försökte, att hon bara lallade omkring.
Ja.
Sen så säger de då som sysslar med skidor att det är liksom 14 meter höga. Alltså det är, så enkelt är det inte. Det är inte bara att åka upp fram och tillbaka sådär. Så, jag vet inte riktigt om det kanske var så illa som det såg ut. Många vill påstå som sysslar med att det inte var det, så att... Ja, det är ju så att jag såg ju några nordkoreaner och några kenianer åka slalom här idag. Ser ju också ut, det ser mer ut som att de ändå kan ta sig ner fast de egentligen inte kan.
Ja, ja.
Och det, för att det tycker jag att jag förstår lite grann. Men
nej, jag hade samma...
Det här kan jag inte.
När jag såg hon Elisabeth Sweeney så kände jag också, men herregud. Men det är man okunnig då naturligtvis. Så jag kände, det hade ju inte jag kunnat, men det hade vem som helst kunnat åka upp och ner där på det viset som hon gjorde. Det var ju... Och sen så tog hon är ju amerikanska, man har ungerska rötter och hon platsade inte i USAs lag, men tog sig dit genom att representera Ungern, och det kan man också... Ja, det är klart, man vill vara med på ett OS, då får man ju vara det.
Mm.
Det var ja. Det ena. Sen vet jag inte om du åker på att du har gjort mycket de här slopestyle som inte blev beskrivna.
Jo, jag kan prata.
Jag har inte sett det så mycket. Jag har bara sett bilder efteråt. Och, nej, jag vet inte.
Så här. Det är ju en speciell sport och en annan jargong och sådär. Men jag menar bara att jag blev provocerad av att folk eller de som åker inte blir förbannade och visar det när de har misslyckats. Utan istället, om man åker ner och har en medaljchans i sitt sista hopp och så misslyckas man totalt med den och åker ner och kastar sig över famnen på de som har tagit medalj. Ja, man ska definitivt gratulera och det gör alla också. Tack så mycket, trevligt, bra så. Men jag vill ändå säga att jag vill inte säga en glad och lycklig familj. Jag vill inte det. Jag vill att de ska vara, man ska visa liksom lite besvikelse och inte säga att OS är inte suspend, det är intressant, det finns annat som är mer intressant. Det provocerar mig lite grann. Det var ju inte så att de svenska spelarna kastade sig över famnen på tyska spelarna och sa, åh, kul att det
kan.
Förstår du vad jag menar? Det måste finnas en tävlingsnäv.
Betala om att bli förbannad, såg du när Viktor Fast, målvakten, gick ut. Han slog först sönder klubban i isen, sen slog han sönder några bänkar och slog den i plexiglaset. Och det var tal om att bli förbannad. Han kastas inte över tyska mål.
Nej, och det är väl att gå till överdrift,
ja,
i så
absolut.
Fall. Det är mer att du vill ju att någon som du för ditt land ska vinna eller ta en medalj. Och så gör de inte det och så vill man ändå känna att där du visar lite känslor över att du misslyckades. Nu gjorde han ju det. Hallå, han gick väl bara rakt ut och så att och sket ju via mixade zonen och så att sen så vet jag inte, det de skulle vara med i studion här och ville gärna prata ut efter tidigt på morgonen, så det var starkt. Tänkte det, ett fotbollslandslag som har förlorat en match, så sitter de i en studion kan 6 på morgonen dagen efter. Ja, då körde de liksom att antingen alla eller ingen. Och alla var då hela landslaget med alla åkare, 8 stycken. Och någon ledare. Ja, vad är det för jävla stil? Alltså, det fick inte ens plats med dem i studion. Så 4 fick sitta i första svängen. Sen efter reklamen fick man byta ut dem mot 4 andra.
Ja, ja.
Och någon sa inte någonting.
Nej.
Ja, men förstår du vad jag menar?
Ja, jag vet. Det var sånt. Gud, kommer ihåg ett band som heter Hula Bandula Band. Det var dina killar från Malmö.
Det var inte mina killar, men det var väl såna, det var ju på din kant.
Ja, men när man skulle intervjua dem, då skulle alla vara med, även de som bar instrumenten och så, alla skulle vara med där vid. Jag satt man, då skulle man, ja, man ville prata med Mikael Wi och Björn Afzelius, de andra var inte så jävla intressant, men där skulle alla vara med. Ja. Ja, typ så. De var alla hela.
Jag förstår vad jag menar. Jag ogillar ju att de kör den stilen. Jag ogillar framförallt att det är inte att de inte visar att de är irriterade över att de har misslyckats när de har haft en stor chans. Det kan vara kanske onödigt att göra det. Jag vet inte, jag är ju inte en del av den svängen så att säga.
Nej, de har aldrig gått sina egna vägar.
Ja, men nu är de på ett OS så, ja. Jag vet, ska de ha SOK-stöd om de tycker att OS är skit?
Ja. Nej, det finns... Nej, okej. Jag vet inte, ska vi ta något annat? Nej, du kan hoppa ner på en lyssnare. Det har något med lyssnare att göra. Du kommer ihåg Tommy Bostedt, för detta förbundskapten och hockeytränare. Han är numera utvecklingsansvarig på Hockeyförbundet. Och han alltså, jag vet inte om han lyssnar på podden, men helt klart följer han våra Twitterkonton. För någon som kallar sig Anders ställer frågan på Twitter, varför spelar Tre Kronor i Nike i OS? Och jäklar vilket liv det blev det här, att Bostedt svarade i många år sedan att IHF, alltså Internationella Hockeyförbundet, har sålt alla lags tröjor till Nike. Så det är därför när man är i OS så spelar de i Nike. Men intressant är att hjälmarna och handskarna, det har de egna förbunden rättigheterna till. Men de kan vissa spelare kan ha egna kontrakt, skriver han, som Mats Sundin, Sudden, hade. Jag bara tyckte detta var kul att Tommy Bostedt är inne här och rör med våra Twitter-lyssnare och Twitter.
Ja, det är ju trevligt. Det var bra att han gav svar på tal.
Ja.
Jag kan ta något helt annat då, som inte har med OS att göra, bara för att bryta av.
Ja, det vill jag också.
Ja, okej. Men läste du det här i Dagens Nyheter att den här ryska mannen som hade en pseudonym som hette Egor Putilov som pekades ut som en möjlig säkerhetsrisk när han arbetade för Sverigedemokraterna. Och sen bara försvann han och sådär. Och sen hade då DN sysslat med god journalistik och kartlagt hans väg in i Sverige. Och nu kan man då, kunde de då alltså avslöja hans nya identitet där han levde i Luxemburg. Martin Dahlin.
Jag såg det också. Då undrar man ju...
Men alltså korrekt stavat som bombaren.
Ja.
Och om man nu vill hålla sig lite så undangömd och inte kanske inte ha ett namn som sticker ut och så. Ja, man kanske skulle tagit, ha helt missat VM94. Mm. Vi slog väl Ryssland där också, för övrigt och bombaren gjorde mål. Så. Mm. Men alltså det är ju hur jävla konstigt som helst. Varför tar han det namnet?
Och jag läste också artiklar att varför står det ingenstans om bombaren? Det borde ju stått någonstans.
Ja,
man borde ju nämnt det, men tänkte de som skrev visst, känner kanske inte till bombaren, men jag har förstått Martin Dahlin. Vad fan kallar han sig Martin Dahlin för? Det är liksom
den som skrev kanske att gillade sport. Det kan vara en sån som koketerar med det.
Kan verkligen.
Nej, det är så jävla roligt. På något vis är det ju superkul att han väljer att kalla sig för ett namn. Om man nu vill hålla sig undan och känna att det, alltså då kunde han ju döpa sig till Mats Olsson eller något, du vet, något sånt.
Ja.
Vanligt. Ja, men just jag tar namnet Martin Dahlin. Det är nog ingen som finns ju ingen som kommer att undra om det.
Nej, det kommer inte att väcka uppmärksamhet, ingenting.
Nej. Ja, det är ju inte så, det är inget jättevanligt han kunde ju tagit Henrik Larsson, hade inte varit så, alltså det är ju mera Larsson är ju vanligt och så.
Ja.
Martin Dahlin och para ihop de två namnen är ju
jag hade ju tänkt på Henke om han hade hetat Henrik Larsson.
Det är klart. Men det hade inte varit omöjligt. Det är mer omöjligt om han heter Martin Dahlin.
Ja. Jag tror också att fan vad bra du nämnde det. Jag har tänkt på det hela tiden. Varför står det ingenstans? Varför tog han Martin Dahlin? En av de mest kända whatever. Ska du fortsätta med fotbollen här? Så det är en rolig historia tycker jag. Det är några dagar sedan. Men West Bromwich åkte alltså till Spanien för att ha en liten teambuilding-möte sådär som de gjorde. Ja.
Och då vet man vad det innebär.
Ja, exakt. Det är så fyra av spelarna. Johnny Evans, Gareth Barry, Jake Livermore och Boaz Mühl. Jag vet inte om du uttalar så. Var med dem på resan och halv sex på morgonen i Barcelona så stal de en taxi och körde till hotellet. Bra dragna. Alltså de tar om Premier League och engelska fotbollen ska förändras, alltså den är helt annorlunda, men den här teambildningen, det kommer aldrig att försvinna ur den brittiska fotbollen. Det är fantastiskt att man då säger
det här är, det är Premier League det här och det lever fortfarande kvar, det är ju helt sjukt egentligen.
Ja. Och då säger man, men det måste ju de ansvariga i klubben, de måste ju veta det att okej, nu är det ett break. Vi åker iväg tre dagar på en liten teambuilding-trip. Var ska vi åka? Vi åker till Barcelona. Det är inte så att de som på Leif Borgs tid skickar ut dem och går i skogen och äta orm och sådana grejer som Djurgården fick göra. Men nej, vi åker till Barcelona. Så det slutar alltid med. Och grejen är att det har funnits så. Jag kommer ihåg när man började titta på Tips Extra. Då var det alltid en som hette, gud vad länge sedan, Stefan Thulin satt aldrig och berättade den där storyn om hur Billy Bremner var i Köpenhamns hamn ute i en roddbåt där på morgonen. Även när Leeds hade varit och gjort någonting i Köpenhamn. Det är fantastiskt. Jag tycker det är...
När vi ändå inne på England och BBC, har du sett klippet med brittiskorna när de ska analysera hockey?
Ja, jag har sett det. Det är väldigt roligt.
Att man liksom, ni som inte har sett det finns ju på mitt Twitterkonto lite överallt. Ja. Alltså, det är två stycken i BBC-studio och programledare och någon sorts expert som visar sig vara en alpin tjej som säger att de visar bilder från en hockeymatch och så säger plötsligt programledaren, hon säger, "Did you see that cameraman on skates?"
Ja.
Och den här experten säger, yeah, what a någonting med ett fantastic job he does, not alltså han behöver inte bara, han ska inte bara ta bilder, han åker skridskor också för att undvika alla spelare och sånt.
Ja.
Det är ju domaren som står där och domaren har ju inte ens en kamera på hjälmen här, så att de chansar alltså att det är en kameraman.
Mm.
Och hon avslutar allt den här experten med att säga, I love ice hockey.
Precis, jag vet.
Och hon tror att killen i randig tröja som åker omkring, det är en kameraman.
Mm.
Man ska aldrig känna, om jag hade gjort en cricketmatch, du vet sådär, skulle kommentera en cricketmatch, så hade jag liksom inte chansat med att säga att det där var en curveball från, hämtad ifrån en kille från Amsterdam. Ja, du vet, jag hade ju inte hittat på någonting. Nej. Och sen avslutat med att säga I love cricket.
Ja, ja men det men det kan vara underhållande på många sätt. Det vet jag. Men engelsk fotboll, jag fortsätter nu ändå liksom med sådana här grejer. Så att, alltså Manchester City som är redan har vunnit ligan känns som blev utslagna av Wigan i FA-cupen. Och det är inte första gången det händer. Jag tycker, struntar de med FA-cupen?
De blir väl bara utslagna som det kan. Det blir kul att de kan bli utslagna av Wigan. Ja.
Kommer nästa Manchester? Jag såg nu när jag klev upp. Läkarvåningen har inte de kanalerna så man kan se Manchester United.
Då får läkarvåningen skaffa dem här.
Ja, jag vet, men det är så. Men Sevilla United 0-0. Och det är väl inte så konstigt, det är väl en typisk Mourinho-tränare, Mourinho, att man spelar 0-0 borta så vinner de hemma med 1-0. Det är väl det grejen ska gå ut på. Men grejen är, vad händer i Manchester United egentligen? Jag köper dem Paul Pogba, fransk landslagsman och en enorm löften kan bli hur stor som helst. Men petas en hit och en dit. Det är nästan som Grönborg och Rasmus Dahlin. Alltså, vad fan, ibland inne, ibland.
Det är väl någonting med, är det inte någonting med Mourinho? Det verkar inte som han kan vara i lagen. Alltså det känns som att han tappar liksom allt. Ja, att det håller ett tag i något år och sen så
det
tappar
har bara,
han liksom.
Ja, detta har ju bara hållit i 1,5 år. Jag menar, förra säsongen var ju heller ingen framgångsrik säsong för Manchester United. Men, och jag håller inte på något lag så, men när Zlatan Ibrahimovic gick till United så blev jag lite intresserad. Och det var lätt att se matcherna i New York. Jag såg 9 av 10 United-matcher förra säsongen, bara för jag blev lite intresserad för att se och så. Och då tänkte jag, hej, det här är första året. Nästa år, då kommer allt att sitta och då är jag klar. Och det blev inte alls, och det blev precis tvärtom. Och han kör ju nu med samma taktik med Victor Nilsson Lindelöf som ibland sitter på bänken, ofta på läktaren numera. Men helt plötsligt kastas han in i en Champions League-match och spelar från start. Och sen upp på läktaren igen. Jag fattar inte liksom.
Nej, men jag får en känsla av att det där är någon sorts överdriven tränarnoj. Alltså på något vis så ska man spela smartare än man kanske är. För att det är klart att spelarna inte uppskattar Nilsson Lindelöf. Så att han tycker det är underligt om man ena dagen sitter på läktaren och nästa dag spelar från start. Och så går det så fram och tillbaka. Det är klart att spelare vill ju ändå ha kontinuitet. Men många tränare, när de har så stora trupper och sånt, de slår liksom knut på sig själv. Och det är exakt det jag tror att Mourinho gör till exempel. Han är inte ensam om det finns fler som gör det. Så var det sagt. Men du,
ja.
Jubileumspodden är snart över. Och vi tackar er för att ni har varit med. Det är ju många av er som jag vet. Och tack för att ni har hängt med på Twitter och att med att Ekvall med W och att Mats Olsson är ny. Jag har fått jättemycket. Vi hade så smockat här så jag till och med glömde vår hälsningsfras. Och nu måste jag vidare på annat här. Medal Plaza. Medaljceremonin ska jag på. Jag hoppas att ni har haft en trevlig jubileumspodslyssning. Hör gärna av er till oss på våra Twitter.
Jag tycker också att det finns personer som har lyssnat på alla 250 avsnitten. Det tycker jag är häftigt. Mm. Går du på din plaza ska jag göra lite frukost här.
God eftermiddag. Nåväl, hej.
Hej alla.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.